Välkommen till podcasten Folk i Finland special om att skriva. I den här serien så får vi träffa författare, vi får diskutera böcker som de författarna har skrivit och allt kretsar kring det här med att skriva. Hur gör man? Hur kan man? Hur får man till det? I de här första tre avsnitten så möter vi Lotta Frantz som har givit ut tre böcker. Vi ska prata om boken Refuserad. Den boken var inte den första som Lotta skrev, men den första som hon gav ut. Lotta pratar med mig i Österbotten i Finland. Välkommen till den här podcasten om böcker, om särskilda böcker. Vi pratar om Refuserad av Lotta Frantz. Hej Lotta!
Hej hej!
Och det här är ju en serie där vi så att säga diskuterar kring boken och ämnen som kommer upp. Framförallt genom att jag läser den. Så att det, och det är ju ingen kritik direkt, men det är ändå intressant att närma sig en författare och dess bok och ämnena som du så att säga har föreslagit. Och jag ska säga att du som lyssnar att det är ju lite avslöjanden här om handling och så. Så att det är kanske bra om du också har läst innan just det avsnitten som vi pratar om, så inte det blir en, vi inte förstör din upplevelse. Refuserad alltså, som är inte den första bok du skrev, men den första bok som du gav ut i alla fall, Lotta. Och så idag är det dags för 180 sidor, någonting sånt, in i boken. Så vi gör det i tre delar, så kommer avslutningen nästa gång. Och vi har ju pratat om Johanna då som huvudpersonen. Och det som fortfarande intresserar mig, jag vet inte vad du har för tankar sen sist, men det som fortfarande är där är just det här, hur nära är det en författare själv när man ändå skriver om en person som är ganska lik en själv ju. Så det där, jag har särskilt funderat på det, och nu när, inte bara för det därför, men nu man kommer ju mer in i Johannas liv och man förstår hennes bakgrund och berättar om gymnasietiden, skoltiden, och sen händer det lite dramatiska saker i det här avsnittet då. Så det, ja, får man ens prata med en författare om den här eviga frågan, vad är sant och inte?
Jo, det är klart, och en sån här bok som den här så, som ligger ändå ganska nära mig själv. Det är en kvinna ungefär i samma ålder, hon har familj och ett jobb och lever ett liv som kanske ändå är liknar mitt på sätt och vis, så då är det ju förstås ofrånkomligen så att man kommer närmare författaren själv. Man som författare tänker att det är en, eller skriver med den utgångspunkten förstås, att det är en helt fiktiv historia. Det här är ingenting som har hänt mig heller, men det är klart att det är kanske lätt att tro det, att det är, att det handlar om mig i alla fall till viss del. Men alltså det är svårt att hålla sig, ska vi säga, helt liksom objektiv. Att i något avseende så handlar nog, tror jag, allting man skriver om handlar om en själv på något vis. För att det är ju sina egna minnen och erfarenheter och tankar som man hämtar ur, så att säga.
Och eftersom författaren hade författardrömmar och dessutom Johanna i boken har det, så det finns ju ytterligare en sån där typisk likhet förstås. Men blir du liksom besviken på, eller jag ska säga så här, hur känns det för dig att vi som läsare fastnar vid det här att jämföra med den person vi föreställer oss att du är, som personligen är, privat är, med din figur? Är det liksom, hur upplever du det? Att vi fastnar där, eller jag fastnar där i alla fall, men att folk återkommer säkert till det också, andra än jag.
Ja, åtminstone sådana som känner mig så drar jag parallellen, och det kan väl kännas lite jobbigt kanske. Att man tror att jaha, hon tänker så, eller hon vill göra sig och så. Så att det kan ju vara lite sådär, ja, lite jobbigt. Då är det bättre med människor som inte känner mig överhuvudtaget som läser, för de gör ju knappast den kopplingen på samma vis.
Ja, men för det är inte riktigt, du är inte riktigt nöjd med att den effekten kommer då, ska man tolka det så? Att
det är, ja, inte, nej, det är, kan inte man säga, jätteroligt. Det kan ju kännas lite, även om jag förstås, alltså det är en fiktiv historia och det vidhåller jag med, men det kan kännas kanske lite jobbigt att någon tror att det är jag.
Ja, precis. Men fanns det den förhågan när du skrev den här historien, som då är väldigt realistisk och som vi har sagt, och Johanna i boken har många likheter med en person som du, så att säga. De som läser känner igen sig, som liknar, som har liknande liv kanske som du.
Det är klart att den farhågan fanns väl, och den är också skriven i jag-perspektiv, så att man kommer lite nära in på huvudpersonen eller inne i hennes huvud, så att då blir det liksom, man kanske tänker att är det här då mina tankar och funderingar som hon. Så att det var faktiskt kanske också en liten känsla då när jag fick veta att den här boken skulle ges ut och bli en bok, att vilja verkligen det här, vilja att någon ska läsa det, för då hade det varit bara min historia så länge och ingen annan hade fått läsa den, så att det var ju lite skräckblandad förtjusning i alla fall att man ska släppa in andra läsare och låta någon ta del av den.
Ja, inte bara i ditt så att säga skapande och den nakenheten, utan också i en historia som kan uppfattas som väldigt biografisk. Men det är faktiskt det där du sa nu, det är ju en väldigt viktig sak när man skriver, att perspektivet, vad man väljer, det är nästan det första man går igenom på olika skrivare, så här, kurser och författare pratar om. Alltså, väljer man jag-form eller väljer man något annat? Och rekommendationen är ju ofta att undvika jag-formen också, på grund av att den kan bli också, den har sina risker på andra sätt också stilistiskt, men det är ju verkligen en risk att välja, så att jag tänker det är faktiskt kanske det som är poängen, att hade du inte valt den så hade man kanske inte fastnat vid det, jag vet inte, men du gjorde det, och det blir ju mer fördelen med jag-formen är att det blir mer äkta, det blir mer nutid, det blir inte en återberättelse av någon annan, utan det blir ju här och nu på ett sätt.
Närmare liksom personen också in i dens huvud och tankar, och att man liksom egentligen i realtid får följa med det som sker. Så att det har sina för- och nackdelar. Skriver man i tredje person till exempel så är det ju lätt att man blir lite mera fjärmad från huvudpersonen också. Att man är mer som en observatör.
Ja, man berättar om vad den tänker istället för, eller återge. Men alltså, hade du den här diskussionen med dig själv innan? Var det alls något som du reflekterade och liksom gjorde ett val? Eller var det bara så här det blev? Eller hur?
Jag tänkte väl lite i de banorna, men på något sätt så tyckte jag att den här historien, det kändes som att det skulle vara på det här viset. Berätta till jag-person, för att man kommer ju väldigt nära det också, och den är ju ganska så där, ska jag säga, introspektiv, alltså mycket, mycket utifrån hennes tankar, vad som händer i hennes huvud, och det tyckte jag så bättre fick fram då genom att skriva i jag-form.
Ja, men precis, så det var ett medvetet absolut val egentligen. Ja. Men övervägde du ens på något annat, eller var det bara så det var till, jag tänkt att hade du ens en diskussion med dig själv om det, eller var det helt naturligt bara att välja det rakt av?
Ja, det kändes ju mer naturligt att skriva så. Så tänkte jag väl just kanske det. Över att hur skulle det vara att skriva om hon istället för jag. Men jag tyckte ändå att det följde sig mer naturligt med jag-formen i den här berättelsen. Och det är inte så i alla berättelser, men just den här så var det så.
Men i dina kommande berättelser som vi eventuellt pratar om längre fram, dina andra böcker, hur är det läget där med den här perspektivfrågan?
Då skriver jag i tredje person, alltså hon, så att man är ju, ja precis, att man är mer av en utomstående betraktare, och det har ju också sina fördelar förstås, att det är lättare att man kan ju se saker ur olika personers perspektiv och sådär liksom, att när man skriver i jag-form det blir också lite begränsande, för jag kan ju aldrig veta då vad någon annan tänker, utan det var hennes egna tankar om vad någon annan tänker.
Ja, men det är också väldigt spännande, just kanske i en sån här relationstyngd berättelse så blir det en effekt, för då det är lite, man famlar i mörkret och då är vi med där, vi famlar också, vi vet inte. Och andras handlingar blir istället tecken på vad de känner eller tänker, inte vad den här personen vet innerst inne vad de tänker.
Nej, precis.
Så det blir ju dramatiskt. Men alltså, Saul Stein är ju en imponerande coach och har skrivit någon framgångsrik bok själv, men har annars hjälpt till både med film och böcker. Jag undrar om inte han var med och gjorde några stora filmer också, men Saul Stein kanske numera inte lever, men där finns ju On Writing, eller vilken den heter, hans bok, som är väldigt bra. Alltså jag har lyssnat på den, framförallt på ljudbok. Och ett av hans råd i början är ju never use I, eller liksom aldrig första person. Men sen tar han ju och förklarar att det är ett avancerat grepp. För att han har ju sen exempel från den här boken The Collector. Är det inte Collector?
Ja, okej. Okay. Ja. Jo, jag tror jag vet vad du menar.
Men i alla fall så återger ju han starten på The Collector, som ju handlar om en väldigt vriden person som samlar på kvinnor då och låser in dem. Och den är ju helt inifrån hans huvud och tankar, och det blir otroligt kraftfullt.
Mm.
På samma sätt att som du säger, i vissa berättelser så är det den effekten man ska ha där, och då är det går inte med den andra. Det skulle bli sämre då. Så att han tar tillbaka det här rådet på ett sätt också. Men det är klart att det kan ju vara krävande, för du får inget gratis, vad du sa nyss, vad det gäller andra karaktärer till exempel.
Nej, jag begränsande på så sätt. Men jag tror att det där är någonting man måste fundera på i alla historier. Att det är ingen, man kan aldrig säga att man aldrig ska skriva ett sånt perspektiv, för att vissa historier kanske förtjänar det och andra inte. Det beror på.
Och här är det ju lite som i The Collector också, att det är en rollercoaster ride, alltså berg- och dalbana kring känslorna eller upplevelsen av sig själv. Och ganska mycket kommer ju ur att inte duga på olika sätt, att inte räcka till, att inte hittat lyckan eller vad som helst. Så det blir ju också väldigt, det är ju inte tråkigt då att ha jag-formen, för det är ju hela tiden upp och ner och en dramatik som också, för det är väl den risken undviker man ju också genom att det är så mycket. Det är ju det, som du sa, det är ju den där inre känslan, det är väldigt mycket fokus.
Jo, att man kommer ju liksom djupare in på en person, verkligen, vad den har för tankar och bevekelsegrunder, vad man kanske gör om man skriver i tredje person, eller att man är någon slags allvetande berättare och ser och vet allt, men inte allt vad som sker in i personerna nödvändigtvis.
Men Johanna då tvivlar ju på mycket, känner sig inte nöjd och så här. Hon har misslyckats med att få en bok publicerad, och sen blir hon intresserad av en klient då, som psykolog, och så uppstår det faktiskt ett möte till slut där hon går över gränsen, ett misstag så att säga, eftersom hon ju är gift. Och det finns i den här delen, hur skulle du karaktärisera henne som karaktär? Om vi nu skiljer bort henne från dig och säger att hon är en egen karaktär. Jag får lite irritation över att hon är så slav under sitt liv, eller omständigheterna, att hon är en passiv. Och jag mår ju inte bra av det, att på något vis omständigheterna styr över henne eller så här. Vad tror du om hennes karaktär som person? Är det en riktig analys från min sida? Oavsett att jag kan få vilken upplevelse jag vill. Men känner du igen det där?
Som objektiv läsare så kan man säkert känna viss irritation över henne och hennes beteende. Att hur kan hon inte inse det här? Så kan man tänka. Men det är inte nödvändigtvis att man som person inser det själv. Alltså man kan,
vad andra
man,
ser.
Precis. Så man kan fastna i olika tankemönster och tvångsmässiga handlingar och vad som helst. Och det är inte lätt att själv tänka liksom mer objektivt att det här borde jag ju inse att det är si och så. Så att jag tror ändå att det är så här det kan vara för människor att finnas igenkänning i det.
Nej, det är absolut det, och det är väl det som jag tänker på, att det här är ju så, det här måste vara så många människor känner sig. Liksom att, och det är ju, det är säkert något som känns igen alltså. Det är märkvärdigt, jag vet inte, det är så lätt att säga utifrån. Man fastnar ju alltid i sig själv till slut. Man ser, som du säger, man ser inte bortom sig själv, och då gör man problem av sånt som man, jag menar till exempel det här med att hon bedrar sin man och sen då håller hemligt. Ja, men en sak är ju att boken måste ju vara spännande. Det kan inte vara öppet allting, men om man ser det mer psykologiskt, att hon, det här att hon inte kan redan innan hon bedrar sin man, att hon inte kunna tala om det problem de har eller såna här saker. Det är väl väldigt vanligt helt enkelt. Samtidigt när man läser så tänker man, du inbjuder oss att förstå att det här är, hon säger ju själv att jag vågar inte prata om det, eller jag vill inte, eller och det är ju what's the problem där, alltså, när man undrar.
Ja, fast det är ju sådär, det är med mänskliga relationer, alltså om det inte fanns. Mm. Inte fanns några problem att kommunicera om man alltid skulle förstå och våga säga till den andra, då skulle vi knappast ha några problem här i världen. Men man gör sina egna tolkningar av vad någon annan kanske säger eller vad man tror att den menar, fast det inte alltid är fallet. Mm. Och sådär, och kanske fastnar då i sina egna tankemönster som kanske inte alltid är sanna, men det är inte så lätt att inse då.
Nej. Jag är ju inte kanske den typiska läsaren här. Eller jag skulle kanske inte välja en sån här bok, den här temat och så. Vad ska man säga? Det är lite grann kärlekshistoria här. Det är lite grann, ja, det handlar om kvinnor. Kanske det är en fördom att man inte läser om det i sin egen ålder dock ungefär. Men så det gör ju att det blir intressant att, när jag ändå läser den, att komma till det, att va, är det så här folk känner sig i den andra världen som inte jag är med i? Men ändå känner jag ju igen det också. Men det blir ju också en upptäckt när man läser någonting som inte hör till den vanliga litteraturen. Jag skulle läsa filosofi eller möjligtvis några spionromaner just nu jag är intresserad av. Men liksom inte den här genren. Och det gör ju att jag upptäcker ju, jag undrar, är det så här? Är det här sanningen i verkligheten?
Ja, man kan säga att hitta någon sanning, det är väl knappast så. Liksom. Det finns väl ingen allmängiltig sanning, någonting som är sant för alla, utan man upplever ju saker på olika sätt. Nu är den är väl skriven ur ett kvinnligt perspektiv, den här boken, och det var faktiskt någon som sa att ja, nej, en man som sa att ja, han hade inte läst den för han tyckte att det verkade liksom lite för kvinnlig, men... Mm. Men det finns också män som har läst den och tycker att de ändå har fått ut en del av den. Och kanske lite förståelse för ett annat perspektiv och hur man kan tänka och uppleva saker. Så att...
Jo, men det tror jag det är en poäng faktiskt. Men hur är det med dem som kan fördomsfullt då vara den rätta målgruppen? Vad har du fått för respons och tankar från den, om du har fått någon sån?
Ja, jag tror att målgruppen, det är väl... Ja, förmodligen kanske kvinnor är ungefär min egen ålder. Men det är ju många som har tyckt det där att ja, men igenkänning, det är ju precis just där det kan vara i ett långvarig relation eller ett äktenskap, att man tänker så här, eller att man pratar förbi varandra och inte förstår varandra. Så att det är det ganska många som har tyckt att man ändå känner igen de här tankarna.
Det nästan gissar jag också när jag läser att det finns en sån igenkänning. Och det har du fått konkret bevisat på. Någon har sagt till dig.
Ja, det är läsare som har sagt det, ja.
Men är det en viss genre det här då? Kan man säga att det är någon sån, som finns andra böcker i samma genre som man förväntar sig som den typen av läsare? Eller ser du inte det som en del av en sån genre, utan som din egen bok, bara rätt och slätt?
Det är ju ingen feel good, i så fall är det ju lite mer feel bad.
Ja, just det, precis.
om nu det är en genre, så att men någon slags sån här vardagsrealistisk relationsroman brukar jag väl kanske skriva den som.
Men var det någon typ av böcker som du själv hade varit intresserad av och läst själv, eller är det helt din skapelse så att du har givit in i det här av egen maskin, eller det finns den genre så att säga som du själv attraheras utav?
Ja, jag läser ju ganska brett och allt möjligt, så det är väl ingen specifik sådär genre eller författare som har inspirerat. Men jag föredrar ju kanske lite mörkare historier än allt för ljus och glättigt. Alltså, om man pratar okay. Feelgood, det finns jättemycket bra feelgood, men för mig så får det gärna finnas lite mörkare och svärta i en berättelse också. Att det tilltalar mig mer, och att det är kanske där jag hamnar själv också.
Ja. Nej, men och fortsättningsvis tycker jag språk är jättebra. Det är ju så sällan man läser böcker. Jag menar, som inte så etablerade författare, du är ju inte någon ny författare heller, men det är skönt att läsa så bra språk och så bra berättelse, och det samtidigt som jag blir irriterad på den här huvudrollen, alltså att hon inte kan ta tag i det hela, och det är väl det som är spänningen, men det är väl lite känslan efter det här, att det är mycket inre klagomål att ta tag i. Men så, vi sa ju det nyss, men det är ju det man gör. Det är så det är. Jag vet inte varför är det så. För det skulle bli så mycket enklare om man lyfter sig ur det här och bara tar tag i saker. Och särskilt i Finland brukar de alltid prata om att man är så ärlig här och öppen här. Nu vet vi ju inte, den här boken kanske inte är i Finland, men nu är vi här då vi pratar om det här. Man kanske är bra på det här, men liksom nu tränger man undan mycket här också, så att, så är det nog.
Jo, det är väl, jag vet inte om det är mänskligt det där, att man kan ju ha det hur bra som helst, alltså objektivt sett, och ändå så blir det ju lätt att man ältar någon liten sak eller någonting som har hänt eller något negativt, att det är svårt att släppa det.
Så ja, att det inom sig där, själv alltså.
Jo, fast man ändå, om man ser på det objektivt, att så borde man ju inse att det här har ju ingen betydelse, att det här kan ju strunta i, men det är inte alltid så lätt. Det är väl som att om man jämför det med att få recensioner för en bok till exempel, du kan få flera bra och så får du en som är sämre, så det är ju den du kommer ihåg mest. Ja. Det är lite så man funkar.
Det är liksom det som fastnar på något vis. Men det här med att vara ärlig och säga rakt ut, det kan ju vara så befriande. Jag har ju inte läst färdig boken, så vi får se vad som händer längre fram. Om man ska säga någonting om det som händer i USA nu och presidenten där, så det är ju i alla fall en person som inte håller undan. Han säger ju rakt ut. Sen är det ju frågan vad är lögn och sanning också. Men den enda fördelen med allt det där är ju att få fram saker på bordet. Och tyvärr så blir det ju, det finns ju alltid kanske någon gnutta sanning i det han för fram, den där äkta. Och det kanske ligger någonting i det så här. Men det blir så mycket pajaskonster kring det, så att ingen orkar ta in det som möjligtvis är vettigt i det. Så att det blir ju, det jobbar ju mot sig själv, men samtidigt är det ju det här att kunna, politiker som inte vågar säga, det var säkert så mer med tidigare presidenten och vicepresidenten, att de var försiktiga i övermått. Och det är lite samma syndrom som här, att när man har en relation, att man vågar inte vara ärlig, man vågar inte säga rakt ut. Och jag vet inte varför egentligen i det fallet i en relation.
Nej, det kan man ju undra också, att många gånger är det väl förstås är väl bättre om man kan säga rätt ut vad man tycker och tänker och rensa luften, och förhoppningsvis att det kommer någonting gott ur det, men det är inte alltid lätt. Det så är det ju i relationer eller i andra sammanhang heller.
Nej, men jag får en känsla att Johanna har ju någonting att försvara också. Jag menar, det som är dåligt är inte katastrofalt. Det som är dåligt är inte allt. Det är inte liksom hon har inte, så vitt jag förstår, en relation där hon blir misshandlad eller att det är missbruk eller att annan sorg och elände, utan som du sa förra gången, det är en ganska bra, hon har ett ganska bra liv, så det finns någonting att förlora i att vara ärlig och bekänna de dåliga sidor som ändå finns med det som ändå är ganska bra. Så det är väl en balansgång att försvara det man ändå har, för att det är en trygghet och allt det här. Jag skulle tro att det är det man känner igen nog i den här boken. Att rasera sin trygghet. Vad är det för en frihet sen? Liksom.
Nej, precis. Att man kanske inte vågar riskera då att säga precis som man tycker. Och så förstör man någonting som ändå är rätt bra. Att då håller man det inom sig istället och kanske mår dåligt över det i så fall. Men...
Ja, och vi ska se när det här som har hänt med hennes klient, om det uppdagas, om hon pratar om det sen eller tar upp det. Och vi får se den tredje delen av boken, det ska vi inte säga något om ännu, men jag ska läsa det och så ska vi prata om det sen. Nej, men det här med att berätta sanning och vita lögner, är du en person som berättar sanningar, strävar efter att berätta sanningar allmänt menar jag, eller är du mer en vita lögnernas person?
Strävar efter, det gör jag. Jag strävar efter att berätta sanningen, men det är inte nödvändigtvis så att man alltid gör det.
Nej.
det kan ju vara, och inte en medveten lögn, men att man kanske inte alltid berättar hela sanningen. Det beror ju på omständigheterna, men det där är väl förmodligen också en ganska mänsklig sak. Men jag försöker väl ändå, tycker jag, vara en sån som säger sanningen, och att man får...
Det var tryggt att veta att en jurist tänker i de banorna kanske.
Ja, jo, det är klart, det är väl skillnad också på en yrkesroll och privat. En roll man har i relationer till exempel. Det är inte alltid samma roll som man har i sitt yrkesliv.
För vi pratade lite om det förra veckan då när vi diskuterade att Johanna mötte ju den här klienten och började privat interagera med honom då ganska snabbt och så vidare. Att den här skillnaden mellan privat och professionellt. Mm. Och jag tycker det är intressant också eftersom du är jurist, jag är också jurist, men sen är jag också skådespelare. Och jag tänker på det där, de här två rollerna. Hur ser du på det i ditt fall? Är det två olika roller som du har som jurist och som du har som privatperson? Och på vilket sätt skiljer det i så fall?
Ja, det är olika roller, och om vi nu går tillbaka till den här boken så är det kanske det som skapar lite spänning också. Mm. Frustration att hennes roller, hon håller inte isär dem.
Nej.
Då heller sin professionella roll och liksom en mera personlig roll i relationer i förhållande till andra människor. De flyter ihop, och det är det som gör det ganska problematiskt. Mm. Och ja, för egen del, olika roller, det har man ju beroende på sammanhang. Alltså i grund och botten är man förstås samma person, men det är väl ofrånkomligen så att man har olika roller i sitt juristjobb till exempel, och den man har hemma med sina barn eller nära och kära. Mm. Det finns ju skillnad där, det gör det.
Men det kan vara så med just juristyrket att det var mer så förr förstås, att man var mer formell, och kanske det finns lite mer mänskliga jurister idag på ett sätt, och jag vet inte vad förr i så fall var, länge sedan, men att det har lite luckrats upp det där. Mm. Kan jag tänka mig. Men det tycker jag väl annars är problemet med att vara i juridikvärlden, är ju att det inte är så alltid så roligt personligt där. Så att det är lite
stelt.
Nej,
det kan ju bli faktiskt stelt och formellt, även om det, som du säger, förmodligen har luckrats upp och är kanske lite bättre idag. Och det beror väl också på var någonstans man finns, i vilken, vilka organisationer. Så.
Mm. Så, nej, men det är ju bara så det är, och det är ju viktigt också att vara, ja, det ser vi Johanna i boken, att varför det är viktigt att skilja på rollerna förstås också.
Mm.
Men jag tänker på som skådespelare, så det som någon har analyserat, kanske någon psykolog sa någon gång, så är det här med försvaren, att man, så när man jobbar som skapande person och utbildad skådespelare, så är mycket handlar ju om att ta bort försvar som vi har naturligt. Vi återkommer till det nu, det här med som vi pratade nyss också, om att säga sanning och inte. Att på något sätt bli ett blankt blad i skapandet är väldigt viktigt. Och ju skådespelare jobbar ju med människor, alltså det är ju där man uttrycker sig, med människor. Det är social konst på det viset. Så, och det är en stor skillnad att där kan man inte sen sätta upp gränser privat. Att man har slagit sönder gränserna i sitt jobb på ett vis, och då blir de. Och det tror jag känns igen kanske bland flera konstnärer, att det blir plötsligt tvärtom, att den yrkesrollen är den öppnare då. Inte så tillkräppt, och då går det inte privat heller. Jag minns jag läste ju, jag höll ju på med teater och läste det samtidigt som jag läste juridik första gången i Uppsala. Det var så intressant också, för då när jag var på teaterskolan så var ju till exempel skillnaden mellan män och kvinnor ingenting. Alla var där i sina gymnastik eller sån här halare eller vad heter det nu, såna där mjuka dräkter eller vad det var.
Mm.
Alla såg ju likadana ut, kvinnor som tjejer som killar i det där. Men så kom man till juristprogrammet juristlinjen i Uppsala, då var det ju kvinnorna hade ju kjol och vissa killar mera kostymhållet alltså. Så, och de satt för sig var grupperna då.
Mm.
Det var ju många år sedan nu, men det var ju otrolig skillnad.
Jo, det kan jag tänka mig att de branscherna, det är väl kanske nästan ytterligheter bägge två åt olika håll. Och inom juridiken, det är ju liksom lagar och regler att förhålla sig till, om man kanske förväntas då att agera och bete sig på ett visst sätt i den rollen, att det går inte att vara hur fri som helst så att säga.
Nej, men hur mansdominerat det var, eller hur och uppdelat kvinna-man var i juridiken. Och det har ju också luckrats upp. Dessutom idag är det ju många fler kvinnor som
jag
är
tror
jurister.
Jo, att det nästan är fler kvinnor som utbildar sig till jurister idag också.
Jo, så är det ju. Men det hade säkert börjat då redan. Men det var den här tydliga skillnaden mellan när vi var liksom bara människor i ena fallet. Och sen måste man vara de här rollerna, kvinna-man då i det andra. Det var väldigt påtagligt. Men det är klart, det var många år sedan det där och mycket har hänt. Sen var ju MeToo bara för några år sedan och det var ju en stor sak bland jurister, särskilt när det kom. Men tillbaka till boken, en sak jag tänkte på, det är att hon nämner inte sin man och sina barn vid namn, utan hon säger maken och hon säger sonen, tror jag det. Det är ju intressant. Var kommer det ifrån?
Jag vet inte, men det är väl kanske på något sätt... det där, att hålla liksom ett visst avstånd, för hon inser ju ändå på något vis att det hon håller på med och det hon gör, att det är ju inte kanske okej. Så att kanske känns det lite lättare om hon ändå kan hålla ett litet avstånd, att de är lite mer anonyma personer.
Men det är det då, för att det kan ju vara ett make, är ju bara en make, så att det kan ju också vara en innerlig benämning.
Ja, det kan det också vara. Att han är den enda maken förstås. Ja.
Men det kan ju vara... För det här med namn tänkte jag på som nästa steg också. Att när man hittar på namn till figurerna då som är med. Mm. Det är ju en stor apparat kring det. Hur går det till i ditt fall då? När det inte är maken och sonen. Utan det finns ju en Stefan här och Johanna då. Och sen finns det Ville. Ja, maken heter ju Ville faktiskt. Men och Viktor dyker upp här en annan också. Men hur går du tillväga när du väljer namn till
ja, det kan vara lite knepigt. Men jag brukar ju ändå försöka utgå ifrån alltså den tidsperiod... och de omgivningar där man befinner sig, att det ska vara namn som passar in. Så att då kanske jag googlar och läser namnlistor, att vilka namn var vanliga då på 1940-talet eller vad det kan tänkas vara. För att få någonting som passar. Och det säger ju också mycket en historia om en person, utan att man kanske beskriver så mycket heller. Men heter man något liksom... Ja, det berättar ju... Berättar ju kanske om ålder och vilken tid man befinner sig i också, bara själva namnet.
Så du gör en del tänkarbete kring det här med namnet?
Ja, det gör jag.
Jag tycker Johanna i alla fall väldigt bra namn för den personen. Som jag ser det. Men det är olika hur man ser det. Det också, men så det är ingen slump. Namnena i alla fall kommer... att genomtänkta namn. Men sen, en sak att avsluta med, det är ju tandläkare. Jag vet inte, hon har ju tandläkarbesök här i den här delen som är också. Jag kom bara på det. Du har ju bott i Sverige också och kanske gått till tandläkaren i både Sverige och Finland. Har du upplevt att det är olika? För man har vissa fördomar om tandläkare i Finland.
Ja, man, berätta.
Nej, men är de likadana på båda ställena?
Så ja, idag tror jag att de är det. Sen man har varit med lite längre och kommer ihåg hur det var när man var barn, alltså kanske på 80-talet. Då tycker jag att då var det lite annorlunda. Då kunde det vara en fas att gå till tandläkaren och de var inte lika... Ja, de bemötte ju en inte på samma sätt som de gör idag, att det var mera en liksom skräckfylld upplevelse på något vis, men idag så tror jag inte att det spelar någon större roll var man är, utan de är väl ungefär lika.
Nej, men det, nej, man får en känsla att de kanske inte är så vad ska man säga, blödiga i Finland. Men lite hårdförare kanske. Jag vet inte.
Så kanske det var då tidigare. Man kommer ihåg det från barndomen. Men där har de väl ändrat eller blivit tvungna att förändras också. Så att att de erfarenheter jag har från senare år, att det är någon liksom större skillnad. Så.
Nej, det var... Jag hade en på... tv i Helsingfors när jag jobbade här som skulle göra ett större ingrepp. Och, men under tiden, han blev väldigt svettig och det var väldigt jobbigt. Han jobbade så hårt och jag tycker inte bedövningen var så mycket heller. Men sen upptäckte han att jag inte då var fastanställd så att jag fick egentligen inte gå dit.
Mm.
Så han var tvungen att avsluta allting och lappa ihop och säga att gå ut. Och, du får, jag kan inte hjälpa dig för du är inte anställd. Så det var lite abrupt. Ja, men han gjorde liksom tillfällig lagning då, eller tillfälligt vad det var. Och sen fick jag, senare när jag fick jobb igen så blev det återuppta kontakten. Ja, men jag vill minnas att han, att jag, men det, han, det var ju inte, det var ju liksom en, de hade ju på tv och radion i Helsingfors egna sådana tandläkare. Så det säger ingenting om hur det är ute i samhället.
Nej.
Så att så var det med det. Men ja, men avslutningsvis, vi ska säga någonting om läsning då. Vad läser du nu själv? Jag fortsätter ju läsa din bok här nu, men vad håller du på med för din del?
Nu ska jag tänka, jag har, men den jag läste ut, men en bok som man, jag har tänkt i många år, decennier att någon dag ska jag läsa den, men det är 1984 av George Orwell.
Ja, just
det. Jag har precis läst den och den gav ju ganska obehagliga associationer till vår värld idag och det som hände med den faktiskt. Så att det är ju en sån där.
Ja, ni blev inte tvingade att läsa den på gymnasiet, eller?
Nej, jag har aldrig läst den faktiskt förut. Mm. Så nu gjorde jag det av frivilliga. Men det var ju bra läsning, men en ganska obehaglig historia.
Mm. Ja, det var ju mycket då när 1984 kom. Att det skulle, hur blir det då? Men det har, vi som läste den innan 1984, då blev det konstigt. Men när det var förbi då. Men det var lite som millennium.
Ja, men när man läser den idag, även om den är skriven för länge sedan, det är väl slutet på 40-talet.
Eller 30-talet.
Men att man ser ändå de parallellerna till nutiden så är det faktiskt ganska sådär. Mm.
Nej, men George Orwell, som hette Erik Blair egentligen.
Va? Ja, han hette det, ja.
Så skrev ju också en uppsats om att skriva som är väldigt läsvärd. Jag undrar om inte det var en artikel i någon annan tidning eller så var det en kort bok om skrivkonsten. Kanske mer om god litteratur men också en del skrivråd nog.
Mm.
Och han är ju en av de största författarna i England och ändå ganska kort karriär. Mm. Men liksom skrev jättemycket för tidningar och sånt där.
Mm.
Men en annan bok är ju Du sköna nya värld då kanske som du borde läsa nu då, för det är ju också anspelningar på nutiden
och
dessutom i samma genre. Så att...
jag får sätta upp den på listan.
Ja, det får du göra. Tack för idag Lotta, vi hörs snart igen.
Det gör vi, bra, tack.
Tack för att du har lyssnat på den här serien Folk i Finland och specialavsnitten om att skriva. Vi fortsätter med den här serien och du kan även hitta andra samtalsserier på min hemsida totalmedia.com.